Helgdagar, precis. Vissa dagar är lite mer speciella än andra dagar. Vi har födelsedagar, bröllopsdagar kanske, skolavslutningar. Jag menar, juni månad är ju full av avslutningar av olika slag. Det är ju liksom examenstider. Är det någon här som kommer att ta studenten i år? Räck upp en hand får vi se. Ja, det är... Ja, grattis till er. Och idag så är det ju konfirmationsavslutning. Vi är här för att tillsammans med er glädjas över att konfan är slut, eller på att säga. Nej, det gläds vi inte över. Det har varit ett fantastiskt år, men idag är faktiskt konfaresan över. Vi vill glädjas med er åt allt det fina vi har fått vara med om. Ordet konfirmation betyder, översatt till svenska, bekräftelse. Att konfirmera något, det innebär att bekräfta eller intyga någonting. Alltså, ja men det stämmer. Jag kan konfirmera att imorgon ska jag åka till Stockholm. Nu ska jag inte det, men man skulle kunna säga så, man ska bekräfta det. Alltså att konfirmera innebär att bekräfta ett beslut eller en uppgift. Och som kyrka så vill vi presentera Jesus och kristen tro för alla. Också för unga människor. Vi vill ge alla en möjlighet att lära känna Jesus. Och konfirmationsåret är som en slags introkurs till just kristen tro. Och till dig som inte har gått konfan, men som och har det kanske bakom dig. Vi har något som angår alla. Det här är någonting vi kommer att köra igen i höst. En alfakurs. Alfa är typ konfa för vuxna, lite slarvigt uttryckt. Det är värsta möjligheten, så håll utkik och varmt välkommen med. Vi kommer ha en till alfakurs, vi hade en i höstas och vi kommer ha en nu till hösten med. Det är liksom konfan, ett fint tillfälle att liksom påminna sig om vad är det egentligen det med kristen tro handlar om. Varje tisdag under det här läsåret så har vi träffats och jag har varit med en del, men framförallt så är det Karen, Natalie och Tobias som har varit med och styrt upp konfan. Men vi har träffats tillsammans och vi har fikat och vi har pratat om Jesus, vi har läst Bibeln. Och så har vi pratat om Jesus och vad det innebär att leva med honom. Och tanken med konfan är att ge unga människor en möjlighet att säga okej, om det är det här det handlar om, då vill jag också vara med. I frikyrklig tradition så handlar konfirmationsundervisningen om att ge unga människor en god grund för att själva ta ställning till om de vill leva med Jesus eller inte. För så här är det. Jag sa det igår på våran fest på eftermiddagen att Gud har myndigförklarat varje människa. Det finns steg och beslut som ingen annan kan ta än du och jag. Vi själva. Ett sånt steg eller ett sånt beslut handlar om att tro på Gud. Gud har gett oss frihet. Frihet att säga ja eller nej. Och att tro på Gud, att bejaka Jesus och det han har gjort, det är ett personligt beslut som ingen annan kan ta än du. Varje människa har att själv förhålla sig till Jesus. Och det måste vara ett fritt beslut, utan påtryckningar, utan hot, utan krav. Man behöver fritt kunna konfirmera: ja, jag vill leva med Jesus. I den här videon som vi alldeles just nu har sett, jag fick se den igår faktiskt, så fick vi följa med Elias och Elias på en tidsresa. Tre olika nedslag, olika tillfällen i historien. Tre händelser där den helige ande var närvarande på något sätt. Liksom. Den här tidsmaskinen, den tog oss till skapelsens morgon, till Jerusalem och till Damaskus. I skapelsemorgon, då när allt var mörker och ett enda virvar, då blåste Guds livgivande ande fram över djupen. Och så lystes himlen upp av ljus och ett myller av liv liksom trädde fram. I Jerusalem på pingstdagen så uppfyllde den helige ande troende människor med glädje och frimodighet. Anden kom och när människor uppfylldes av Guds närvaro så väcktes också framtidstro och livslust. I Damaskus så stötte vi på Paulus Och när Ananias bad för honom så fick han synen tillbaka. Tre händelser, tre liksom korta stopp i historien då människor på olika sätt möter Gud. Bibeln är full av de där berättelserna om hur människor möter Gud. Och idag tänkte jag i en kort predikan egentligen tala mest till er, ni som har gått konfan i år. Men jag tänker att ni alla får vara med och lyssna. Och jag skulle vilja ta er med till ytterligare ett sånt där tillfälle i Bibeln. Det finns ju många tillfällen, nästan på varje sida läser vi om hur någon människa möter Gud. Och jag vill idag ta er med till Domarboken. Och jag skulle vilja påminna dig om någon som heter Gideon. Häng med. Gideon är en i raden av alla de som ställs inför valet att säga ja till Gud. Vi läser om honom i Domarboken kapitel 6, 7, 8. Det här är texter från Gamla testamentet. Gideon levde ungefär på 1100-talet före Kristus. Och i Domarboken så läser vi, och det börjar så här: israeliterna gjorde det som var ont i Herrens ögon. Alltså Guds folk vände Gud ryggen. Så börjar det. Ni lyssnade inte på mig, säger Gud. Och det här avvisandet av Gud, det får konsekvenser. 7 år i rad så attackeras israeliterna av ett grannfolk, av midjaniterna. Och midjaniternas härjningar, de var utan hejd. De gjorde överraskningsattacker på kameler. Och de stal och de skövlade allt som kom i deras väg. Och vi läser i vers 6 att israeliterna blev helt utplundrade av midjaniterna. Deras framfart, den var så brutal och våldsam att många israeliter flydde upp i bergen för att söka skydd. Och det är uppe i bergen som vi möter en man som är, han är intensivt upptagen med att arbeta. Ta hand om veteskörden. Och det här arbetet, det kräver full uppmärksamhet. Men det är uppenbart att mannen vi möter, han är orolig. Gång på gång så stannar han upp, ser sig omkring. Mannen heter Gideon. Och plötsligt så hör han någonting. Han tittar upp och så ser han att någon sitter under ett träd i närheten. Alltså mitt under arbetsdagen så dyker Gud upp. Det står att Herrens ängel uppenbarade sig. Vi ska inte fördjupa oss just vad är det för ängel. Någon, flera menar att det till och med kanske är Jesus själv som kommer där. Gud kommer och säger: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon, han blir ju helt tagen på sängen. Han fattar inte vad som händer. Vem pratar om? Mig? Alltså kom igen. Gideon känner sig inte alls som någon tapper människa. Han har massor av invändningar. Han säger så här: om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Var är alla hans under som våra fäder har berättat om? Nu har Herren övergett oss. Gideon, han känner till historien. Han har hört talas om vad Gud har gjort förr i tiden. Men han kan inte ta till sig berättelserna om Guds omsorg i sitt eget liv. Det där som han har hört, det är som att det inte har med honom eller hans vardag att göra. Om det vore så att Gud är på riktigt, vad är då alla de under som våra fäder talade om? Det är hans fråga. Så Gideon, när vi möter honom, han har flytt upp i bergen, han är nedstämd. Och hans krassa analys, den är både enkel och sorglig. Herren har övergett oss. Det är hans respons. Då vände sig Herren till honom och sa: gå i denna din kraft och rädda Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Men Gideon protesterar genast och i vers 15 svarar han: o Herre, hur skulle jag? Alltså, jag, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Alltså, kom igen, jag är en helt obetydlig person och jag är den yngste. Det är så han ser på sig själv. Jag är inte bara obetydlig, jag är ung. Snacka om bristande självförtroende. Men till Gideon så säger Herren: res dig, jag vill någonting med ditt liv. Sträck på dig, det är jag som sänder dig. Och trots alla Gideons invändningar så läser vi i vers 16 att Herren säger till honom: jag är med dig, jag är med dig. Faktum är att de orden återkommer flera gånger. Och genom hela Bibeln så läser vi om hur Gud utväljer vanliga människor. Människor som vi, som oss, som du och som jag. Gud kallar på oss. Men vi människor, oavsett om vi är unga eller äldre, vi har ofta så otroligt lätt för att räkna bort oss själva. Vi tänker att jag passar inte in, jag är inte kvalificerad. Jag är för ung, jag är arbetslös, jag är inte särskilt kristen, jag kan inte sjunga rent, jag bor i Norrköping. Vi tänker att det finns en mängd anledningar till att vi inte passar in eller kan eller förmår. Mitt råd till dig idag är: läs Bibeln och du kommer att se att du är i gott sällskap. Mose stammade, det är bara en kort liten lista. Abraham var för gammal, David var för ung, Hoseas fru var prostituerad, Elia var utbränd, Jeremia var deprimerad. Mose, han hade problem med sitt temperament. Han hade kort stubin och det hade Petrus med. Timoteus hade magsår och Thomas tvivlade. Vi tänker att det finns massor av anledningar till att vi inte är kvalificerade. Men Gud ser dig och han tänker: det här blir bra. Gud inbjuder vanliga människor att vara delaktiga i det han vill och det han gör. Och jag önskar att vi, att du kunde ta in att Gud säger: jag är med dig. Sträck på dig, kliv fram. Jag är med dig, det säger Gud till Gideon för länge sedan. Men genom hela historien så vänder sig himmelens Gud till vanliga människor och säger: jag är med dig. Gideon säger till slut sitt ja. Han konfirmerar: jag är med. Och det är då det händer. I kapitel 6 så läser vi att när Gideon bejakar Guds kallelse så står det att Herrens ande kom över honom. Gud själv kom till Gideon. Den helige ande kom över honom. Och när anden kommer till oss, när Gud kommer, då blir det svaga styrkt. Då fylls själen med tro, med hopp. Det är som att tveksamheten rinner av. Och uppfylld av den heliga ande så kliver Gideon fram. Och han börjar sända ut budbärare för att samla folk, människor som kan stå upp mot midjaniterna. Och gensvaret, häng med nu, det blir bra. Massor med folk faktiskt. Många fler än han hade kunnat vänta sig börjar strömma till. Och det där lägret av soldater, det växer fram. Men Gideon, han är fortfarande inte helt säker på att det här är en bra idé. Alltså han brottas med frågor och funderingar. Och så läser vi hur han säger: ge mig ett tecken, Gud, på att det är du som talar med mig. Och då läser vi så här att Gideon sa till Gud: om du verkligen vill rädda Israel genom min hand, se då här, om jag lägger ut den här nyklippta ulltussen på tröskplatsen, om jag lägger ut den där, om det då kommer dagg bara på ullen, om daggen bara kommer på ullen men att marken runt omkring förblir torr, då vet jag att du tänker rädda Israel genom min hand. Och vi läser i vers 36. Det blev så. När Gideon tidigt nästa morgon kramade ur ullen kunde han pressa ut så mycket dagg ur den att den fyllde en skål med vatten. Men Gideon sa till Gud: låt mig försöka bara en gång till med ullen. en gång till. Gör nu så här, att bara ullen förblir torr, men marken runt omkring våt av dagg. Och Gud gjorde så den natten. Bara ullen var torr, medan det hade kommit dagg överallt på marken. Och när vi läser den här texten så kan vi bara stanna upp och notera att även den som är fylld av anden kan gå runt med frågor och funderingar. Även troende människor tvekar ibland. Så har det alltid varit, så är det. Men det som då gäller det är att vi får komma till Gud med allt. Med våra frågor, med vår tvekan, med vår osäkerhet. Och det som då händer på ett sätt eller annat, det är att oron skingras. Och friden strömmar in. Likt Gideon får vi ta vår oro, våra frågor, vår tveksamhet till Gud. När vi läser vidare så får vi läsa om något av de kanske inte allra märkligaste. Det finns många märkliga vändningar i historien, i livet med Gud. Men i kapitel 7 så läser vi att Gideon tidigt på morgonen, han samlade hela skaran som hade samlat där. Och de var faktiskt en ganska stor grupp, 32 000. Men då säger Herren till Gideon, hänger du med? Nu säger Gud till Gideon, folket som följer dig är för många. För många? Sett till motståndet så var de inte alls för många. Men Gud säger, alltså ni är för många, för besegrar ni midjaniterna så kommer ni tro att det är i er egen kraft. Och ni kommer ta åt er äran själva. Ni kommer tro att ni har lyckats för att ni själva är så bra och så starka. Och så sa Gud till Gideon, meddela nu folket att den som är rädd kan få vända om. Alltså om någon känner sig rädd eller osäker eller känner sig tveksam, helt okej. Varsågod och gå hem. Du behöver inte gå från gudstjänsten, det här sades då. Är du tveksam, gå hem. Och det som hände då det är att 22 000 gick hem. Och kvar fanns 10 000. Men det märkliga är att då läser vi i vers 4 att Gud säger att folket är fortfarande för många. Och så säger Gud, jag ska hjälpa dig Gideon med ett urval. Låt folk gå ner till bäcken här och dricka. Och de som tar vatten med en kupad hand och dricker, de kan du ställa åt sidan. Resten kan få gå hem. Det här är en märklig berättelse, för kvar blir det 300. Kvar blir det 300 män. Och Gud säger, det här blir bra. Gideon delade in de 300 i tre kompanier. Och alla fick en trumpet, ett horn. Och så fick de en tom kruka med en fackla i. Och i skydd av mörkret så smög sig de här 300 nära midjaniternas läger. Och runt klockan 2 på natten, då blåser de samtidigt i sina horntrumpeter. Och så krossar de krukorna och fram kommer facklorna som brinner och flammar. Och med facklor i vänster hand och horn i höger hand så står de där. Helt stilla, var och en på sin plats. Och förundrade ser de hur alla i fiendelägret börjar irra omkring. Och så tar de till flykten. Utan att någon enda behöver ta till vapen så lämnar hela fiendarmén. Det här är ett av de där märkliga ögonblicken i Gamla testamentet. Guds rike utbreds när människor ställer sig till Guds förfogande, tar emot den helige ande och litar på att Gud verkar i oss och genom oss. Då spelar det ingen roll om man är många eller om man är få. Då spelar det ingen roll om man själv tycker att jag är obetydlig, jag är för ung eller vad man nu har för invändning. Vad har Gideon att säga till oss? Eller vad har det här med Gideon att göra med oss? Jag tänker att många av oss är ganska lika Gideon. Även vi kan ifrågasätta både oss själva, vi kan vara tveksamma över Guds möjligheter. Alltså även vi har invändningar och flera av oss många av oss invänder mot att vi skulle ha någonting att komma med. Men inför idag så har jag bett att du skulle våga konfirmera Guds kärlek. Bejaka Jesus, den han är och det han har gjort. Och att du skulle förmå ta in att Gud är glad i dig. Att du skulle förstå att Gud har lagt ner någonting vackert och värdefullt i ditt liv. Och att ditt bidrag är värdefullt. När vi säger vårat ja till Gud så möter Gud med oss. När Gideon säger sitt ja så uppfylls han av Guds närvaro. Och min bön är att den helige ande skulle blåsa in i våra liv den här morgonen. Med tro, med hopp, med kärlek. Oavsett om du är ung eller gammal, vi alla är sedda av Gud och inbjuds att bejaka hans vilja för oss och den här världen. Så när vi idag har avslutning på konfirmationen så innebär det inte att livet stannar upp och tar slut på något sätt. Det här är början, ett avstamp in i den framtid som ligger framför. För er som har gått konfirmationen, men för oss alla. Gud manar oss att säga ja till honom och bejaka hans goda vilja för oss och hela världen. Vi står upp tillsammans och Natalie och gänget, välkomna fram så ska ni få leda oss i några lovsånger. I avslutningen av vår gudstjänst så stannar vi upp och gensvarar på det Gud har talat till oss om. Du är varmt välkommen fram om du vill att tända ett ljus i vår ljusbärare och be att Guds ljus skulle få lysa in och lysa upp. Det finns också några förebedjare som gärna ber för dig och med dig längst nere på er högra sida. Herre, tack att du är mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn. Tack att du genom bibeltexterna talar till oss om vem du är, hur du verkar i våra liv och i vår värld. Tack att vi alla är sedda av dig, kända av dig. Och du talar in i våra liv om att vi alla är viktiga och värdefulla. Hjälp oss Gud att våga säga ja till dig. Och bejaka din kallelse. Så kom helige ande, möt med oss när vi nu tar en stund i lovsång och tillbedjan. Tack att du hör oss och våran bön. Till dig får vi komma med våra frågor, med vår tacksamhet. Tack att du är här och nu, mitt ibland oss. Amen.